Skogsfredag. Igen. Det är podd nummer 132. Det är den 23 september 2022. Löningsdag. Älglus. Björkskog. Och fint höstväder. Skriver du under på det, Torbjörn, eller?
Ja, mot mörkare tider också.
Ja.
På många sätt.
I vilket?
Ja, jag var nyfiken om du skulle återfåta andan. Jag lyssnar på dig nu brottas med ditt stativ, eller ditt stativ förut. Så jag tänkte att du kommer vara andfådd när du kör igång nu.
Ja, precis. Ja, nej, jag har ju mitt stativ. Jag får väl investera i ett nytt. Nu är det ju inflation.
Det tål inte att bli överkört av skogsmaskiner.
Nej, precis. Det tål inte en överkörning av en loggsättskördare. Det är ju faktiskt det är ju någonting jag håller på med. Jag är inte klar. Jag ska ut till Daniel en gång till och kompletteringsfilma lite. Men annars är det någonting som kommer. Men jag var ute här i somras då, och då såg han inte att jag hade ställt kameran vid en grothög typ. Och så backade han. Och så blev det som den blev.
Ja, men kameran klarade sig i alla fall.
Ja, den var faktiskt inte på. För jag sprang runt med den handhållet, så det var ju tur då, för annars hade jag kunnat gå till. Men det gick ju bra. Det sprätt iväg liksom. Det är ju så lätt. Så när han körde på det så sprätter det liksom iväg. Det blev ju böjt ena benet då, men annars så var det ju inte. Det är därför jag har behållit det. Jag tycker att det har ju funkat. Ena benet är väldigt svårt att dra ut då, och totalt omöjligt just nu, kan man säga.
Ja, jag har hört det varje fredag nu, så jag tänker att du får nog gå och köpa ett nytt.
Ja, det får jag bli det.
Men du, idag ska vi inte prata om EU och kolsänkor eller kaskadprinciper eller något annat, utan vi tänkte ta lite annat tema idag för omväxlings skull.
Ja, vi får se vart vi hamnar.
Även om det har hänt mycket annat att prata om.
Vi får se vart vi hamnar.
Det kan du spåra ur, det har hänt förr.
Ja, jag ska bara bryta av en gren här som stack med öga. Vi kan börja med att säga att älglusen har ju vaknat på allvar, i alla fall här i Säffle. Det ska gudarna veta. Det är... Jag har sån här krabbgång på hela kroppen här nu.
Ja, de gillar det de också.
Ja, de gillar väl allt med blod, va? Än så?
Ja, jag tror det. Ja, nej, jag har inte fått. Jag är i Jönköping i Lövskog här utanför stan. Så att det här är inga älglus än. Men de kommer nog, för det brukar bli när det blir kallare nätter så. Då kommer de fram.
Ja, då kommer de. Som ett brev på posten. Ja,
och nu har du definitivt svaren av. Men du var en björkskog, sa du förut när jag pratade med dig.
Ja. Jag tänkte dagen till ära så åkte jag iväg till min mor och fars skog här. Ganska välkänt område för mig. Jag har gjort en hel del motorsågstester här när jag har testat själv. När inte Lars-Erik och de testar sågar, så har jag brukat testat här. För jag tycker det är ett eftersatt område. En avverkning på 80-talet som aldrig blir återplanterad. Mm. Och har ju sett ut som hej, kom och hjälp mig. Har varit lite svårt med röjningen när det begav sig på 90-talet någon gång kanske. Och nu har jag röjt i omgångar då, och det som har kommit upp nu då, det är ju en blandning av björk, asp och gran, kan man osammanfatta det som.
Ja.
Jag var rätt nöjd där nu faktiskt. Det var ett tag sedan jag var här, och jag gjorde ett motorsågstest med, jag tror det var en ny kedja från Stihl, så gick jag här ett par dagar, tänker jag. Det blev till slut, så jag gallrade igenom lite här, och det ser faktiskt väldigt bra ut nu. Det är nog ren tur. Jag säger inget annat, så det får inte före någonting att jag har någon hybris. Men bra blir det.
Ja, men björken förmerar sig ju snabbt liksom, efter åtgärder. Den breddar ut kronorna snabbt när den får utrymme.
Ja, absolut. Vi skulle ju prata lite fokus på björk idag. Och en sak som slår mig, det är ju liksom... Jag kan ta det här exemplet här. Jag är nog långt ifrån ensam. Det var ju såna här buketter med...
stubbskott?
Ja, med björk. Så det kan stå fyra eller fem stycken i samma... I samma stubbe liksom. Och när jag gjorde testerna och gallrade här då, så såg jag ut den finaste i buketten. Och så gallrade jag ur de andra. Ja. Och det är ju björken skapligt unikt med. Får man väl då säga. Ja. För den tar sig fint. Det verkar inte bli någon värre röta. Utan den bryr sig inte heller om den blir av med några kompisar intill.
Nej.
Utan den bara stegar på. rakar upp
sig. Den är inte så sällskapssjuk, björken.
Nej.
Ja, nej, men den har ju fantastiskt. Och jag menar, självföryngrad björk, i alla fall i Mellansverige. Så, jag menar, från ditt område och norröver så växer den ju rätt bra och den ser bra ut. Kommer man längre söderut, speciellt mot västkusten tror jag, så är ju björken sämre. Alltså den blir krokare och den växer inte lika bra som det gör när man kommer upp över.
Vad beror
men,
det på då?
Vi var ju och tittade. Nej, jag vet inte riktigt. Jag har inte sett någon riktigt bra förklaring på det. Men det måste ju ha med väder- och klimatförhållanden att göra, att den gillar inte det här liksom fuktigaste västkustklimatet, utan vill ha lite torrare inlandsklimat. Och det är väl en inlandsart.
Okay.
Men det är nog inte bara det, utan det kan ju ha med genetik att göra också. Men vi var ju ute, du och jag, på, vad kan det vara, 2 år sedan, 2020.
Ja, exakt.
På sommaren. Vi var ute och fiskade lite i Gromsfjorden och det gick vi land på Draxön, heter en av öarna där som jag hade förmånen att ha en fastighet på i slutet på 80-talet, början på 90-talet.
Mm.
Och där finns det några björkbestånd som jag jobbar med som var självföryngrade, för det fanns bra dokumentation. Jag vet precis när de slutade beta det där området och slå det. Så att 75 och 76, det var två olika områden, så upphörde jordbruket eller slotten och betet, och då började björken att slå till.
Mm.
Och när vi var där då för 2 år sedan så var det ena området 45 år gammalt och det andra var 43 år. Och där röjde jag bort gran för det var väldigt fin björk, så jag röjde bort gran och röjde sig björk. Och sen så var det gallrapt en gång i slutet på 80-talet tror jag, eller början på 90-talet. Nej, det var nog i mitten på 90-talet förresten. Måste det ha varit med ett uttag. Och där tittade vi på ett område som var, det stod där 450 kubik per hektar efter 45 år.
Ja.
Och så var det väl utgallrat 60 lite drygt, så att det kanske var 500 kubik. Så att det var liksom en löpande, eller en snitttillväxt på 45 år på 11 kubikmeter per hektar år.
Mm.
Det är ganska bra.
Ja, det är bra. Det är jättebra.
Ja, och det var ju färdigväxt. Det skulle varit gallrat en gång till egentligen. Det såg man att det var lite för liksom trångt. Va?
Ja.
Och det andra området vi tittade på, så fanns det ett område med, ja, det låg vi ungefär på samma, men där fanns ett område där det fanns gran kvar också då. Det var lite granbestånd och så var det en björkskär som hade växt. Och det var det ju hiskligt mycket virke där.
Mm.
Det är en otrolig produktion.
Mm. Ja.
Så att björken och granen går ju bra ihop.
Ja, absolut.
Och den producerar bra på rätt förutsättningar. Det får du inte vara för liksom torra marker och inte för, ja, fuktigt så går för glasbjörken. Men ska det vara vårtbjörk så ska det ju vara lite lättare jord kanske då.
Ja, ja visst. Nej, men just kombinationen gran och björk är ju, den är ju välkänd och ganska häftig. Det är liksom en sån här, en lyckosaga ur stenar ur ett äktenskap ungefär, fast tvärtom då.
Ja. Ja, nej, men det, jag vet när jag, ja, det var till och med nästan innan jag började plugga skog, och måste ha varit på 80-talet i alla fall, så var ju en jägmästare och forskare som heter Åsa Tam, jag tror hon blev länsjägmästare eller någonting som är i något län sen. Men hon höll på med björkskärmsforskning och gick igenom rätt mycket. Hon hävdade med bestämdhet att björken blir en bonus, för att granen tappar i tillväxt under björken jämfört med om man bara gör bort all björk.
Mm.
Men när man tar bort björken så växer den granen som har levt ihop med björken, den växer i kapp den björken som har levt eller den granen som har levt ensam.
Mm. Ja.
Och det där kan jag skriva under på, för att jag gjorde ett sånt område på mitt föräldrahem som var en eftersatt röjning, tyckte man ju då. Det här var väl avverkat, ja, det här var i början på 80-talet.
Mm.
Det var sån här bidrag för att ta vara på klenvirke, som man fick bidrag om man gallrade ut energived.
Ja,
som man,
ja,
sålde till något, eller om det till och med var fiberved, jag tänker det gick till någon spånskivfabrik eller något. Det var väl typ, jag kan ha varit 15 år gammal björk. Och på ett ställe så tog jag bort alltihop så granen fick gå. Och så på ett ställe sparade jag björkskärm.
Mm.
Och granen, där jag tog bort allt, den växte ju som 17.
Ja.
Och där jag sparade björk så växte björken som 17. Sen är den där avvecklad i omgångar. Jag tog bort några sen när min bror tagit bort sen då. Men går man där och tittar, du kan inte se vart det har varit björk och vart det inte har varit björk. Det går inte att se det nu.
Nej.
Den granen ser likadan ut.
Ja, visst. Nej, jag vet när jag, min karriär är, i en gallringsskördare så hade jag ju en handfull sådana objekt också.
Ja.
Och det verkar också ha funkat bra, alltså rycka bort björken med gran under. Det som vi där de lärde tvista, det var ju just det här, nu kan inte jag ordet, men det är väl att om granen står under så får den en viss typ av barr, va?
Ja, den är lite solkänslig i början, ja. Men det går över rätt fort, tror jag.
Ja, för det var den, det att rycker man bort den så var ju risken, det fanns en risk att den kunde dö. Men jag har ju varit och tittat efter vi har gjort det, och det, den dog ju inte, kan man säga.
Nej. Nej, men jag tror det tar ett par år så är den igång och växer för fullt sen, ja. Efteråt.
Men det jag gissar då att den får mindre barr som klarar av... För jag gissar att när den står under så vill den ha större barr för att kunna samla upp så mycket solljus som möjligt ändå.
Det finns ju något sådana här folkligt begrepp att det är skuggbarr och solbarr, men jag vet inte att det finns något vetenskapligt begrepp för det, utan det kan ju vara att de har anpassat sig på något sätt då. Men,
ja.
Men så är det nog. Nej, men björken har väl, och självsådd björk har väl delvis omvärderats, för att förr så var det ju väldigt uppenbart från forskarhåll att självsådd björk klarar inte alls att konkurrera produktionsmässigt med något planterat överhuvudtaget, varken björk eller gran eller annat då.
Nej.
Men jag undrar om inte man skruvar på det lite nu.
Det tror jag också.
Förädlad björk växer ju väldigt bra. Ja. Den kan ju klå granen på många ställen i lag då.
Ja, definitivt. Ja, det är bra. Ett aktuellt exempel från Rödskogsprojektet som jag har pratat om.
Ja.
Och där vi var och besökte förra veckan.
Ja. Ja.
För där växer det knakar. Hade du gjort någon sammanställning där värd namnet att berätta förresten? Vi gjorde ju en massa höjder.
Vi kan länka in den tråden. Vi mätte nog nästan 20% av alla planter. Försök att få spritt så att vi fick lite representativt höjdtillväxten. Så att det finns dokumenterat på Skogsforum. Och björken var inte längst. Jag tror det var klibbal, rönn och hybridasp som var högst. De var 1,9 meter i snitt efter tre växtsäsonger. Men björken var 1,5 meter på tre växtsäsonger. Det är ganska bra ändå.
Ja.
Och är i full växt, alltså björken ser väldigt vital och kraftfull ut, kan man säga.
Ja, och då, så då den, hade du ändå, nu tog du bort då, aspen då, den
rotskottet av asp, var ju, rotskott av asp, det var ju det som hade gått, de snittar på 3,9 meter, de högsta klungorna där liksom. Så det är ju ett tips för självföryngring, stängsel och spara asp på hygget, så...
Ja,
eller, man inte göra mer sen.
Eller ta ner asp på hygget. Har du en, har du en grov asp och den inte ska sparas av någon anledning, så tar du ner den då och stängslar in där, så kan du ge dig rackaren på att på 0,2 hektar så har du nog i alla fall 30 000 aspskott.
Och vill du bibehålla naturvårdseffekten kan du fälla den bara och låta den ligga.
Ja, precis. Det går ju också.
Till exempel då. Ja, kan man göra. Nej, men det är precis, tar man ner ett par aspar, de växer ju 30 meter, kan du få rotskott från ett träd nästan.
Mm.
Alltså snudd på samma längd som trädet tar kommer det rotskott runt omkring på asp.
Yes.
Sen kan ju markberedningen riva sönder en del då i och för sig, va? Men man behöver ju inte markbreda om man kör det, utan då kör
Nej, definitivt inte. Det märkte
vi. Utan då kör man stängsel. Ja, det är det. Annars är ju självföryngring av björk, det är ju samma som markberedning och björkträ på hygget. Om du har växtmöjligheter för björk, så det är ju billigt sätt att få upp skog på.
Ja, definitivt. Bra. Visst är det så.
Ja.
Och sen på vissa ställen behövs det inte ens markberedning.
Nej, så kan det vara. Men, så kan det vara. Men du, vi tänkte vi skulle prata lite virkesvärden, för det är ju, men det är alltid det, björk, ja, men det är inte värt det, det finns ingen marknad och så vidare, men
jo.
Idag kan du ju få samma pris för björk som du får timmerpris för gran.
Exakt. Det är ju jätteintressant. I energikrisens spår så har vi ju främst kanske björken då, som har poppat upp som sortiment ved. Vanlig simpel ved. Ja. Så vi tittar lite på det. Inget djupare, men ändå ett nedstamp i vedpriser. Och tittar lite på det. Och räknar man på ett vedpris på björk, 30 cm i skärpt mått i säck till exempel, så är det oftast 1000 kronor. Kubiken som sägs nu då, i skärpt mått då. Räknar man lite på det, så är det ganska intressant faktiskt, för då hamnar man ju på ett förädlingsvärde runt i kring 3500 kronor fubben idag.
Så om man kliver upp en fubb med björk och säljer det som kluvet ved i skärpt mått, så är motsvarande 3500 kronor fubben.
Ja, precis.
Ja, det är ju skapligt, för då kan man ha timpenning om man jobbar med det.
Ja, ja, men definitivt. Och ja, räknar man bakåt så är det ju, för då kanske många säger att det är helt bananas och helt galet och fram och tillbaka här och nu med de här priserna.
Det är bara de dyraste V-säckarna.
Ja, men tittar man då på kilowattpriset så blir det ju inte, eller kilowattimmepriset, så blir det inte så farligt. Vi landar på 1,20 ungefär.
1,20 per kilowattimme värme, ja, ifrån björken, ja. Det är vad jag betalar för fjärrvärmen i Jönköping på vintern. De har ju stafflad prisskala som man betalar mindre på sommaren och på hösten. Men på vintern så ligger det nog där ungefär 1,30 tror jag på vintern.
Ja, ja, visst.
Med moms per kilowattimme.
Och det som var lite intressant, nu är det lite överslagsräkningar. Det kan finnas lite fel, men jag tror inte vi har så jättefel ändå faktiskt. Men det är ju faktiskt så att tittar du på det så har du kan alltså köpa björkved idag, lövmassaved, fallande längder. Och då räknar vi att om du ska köpa en timmerbil till exempel, så får du betala för fraktkostnaden hem till gården också. Men vi säger då att 600 spänn ungefär då.
Ja.
Så får du nog hem ett lass om du vill. Och räknar du på egen kostnad på timpriser och investeringen vedmaskin, elkostnader och allting sånt där, så vi landar någonstans på att du har en tillverkningskostnad på 1500 kronor timmen.
Ja.
Och på en timme
det är 50, så 50% rörelsemarginal på.
Ja, upp emot i alla fall.
Brutto.
Det beror ju på vad duktig man är att köra vedmaskin, men dagens vedmaskiner vet vi är fruktansvärt effektiva alltså. Så, ja, så det tror jag inte är någon överkalkulering. Så tittar man på det, man har alltså, idag kan man ha upp mot 50% vinstmarginal på tillverkning av ved, även om man köper veden och man räknar sin egen timkostnad. Så det är ju en fin affär just nu.
Det är ju en helt ny situation kan man säga. Problemet i det här, det är väl att först får jag tag i en vedmaskin och två får jag tag i björk.
Ja, men där har du ju nästa sak, nästa pilsner i den här kråksången. Det är ju, jag kan bara fläcka ut lite där först. Jag gjorde en kort grej om virkespriserna i Österrike nu under veckan på Skogsforum. Och det vi kan säga där då, det är ju att sågtimmerpriserna sjunker en aning. De ligger väl 12-1300 kronor fubben någonstans. Så det är ju fortfarande...
De sjunker till 12-1300 kronor fubben.
Ja, men det där har vi ju diskuterat, att de ligger mycket högre. Men däremot så tar man brännved och industriholt som det heter, som kan vara allt ifrån massaved till diverse annat. Så, så toppar det på 850 kronor fubben. Nere i Österrike. Och det jag vill ha sagt med det är ju att om man då vill göra affär som skogsägare nu, om det är brännheta tider och du har vedproducenter som till exempel har torkkammare, torkcontainer och kör, alltså de köper ved nu, då är det ju faktiskt så att då kan man ju dela på vinstmarginalen. Då kan man ju sätta ett Österrike-pris. Att, ja visst, jag vill ha runt 850 kronor och sen så får du frakta hem det bäst du vill ur min skog då. Ja. Eller fritt bilväg. Ja. Jag tror inte att om det nu finns några vedleverantörer i större, eller vedproducenter i större skala som håller på med det här, så tror jag inte de blinkar för det just nu. För det är fortfarande en sån fin affär.
Ja, men vi kan ju kolla marginalprismarknaden och se liksom, för tittar man på den senaste, vi har pratat om det tidigare också, den senaste auktionen som det estniska statsskogsbruket gjorde, så betalas björkmassaved där för 1400 kronor fubben.
Ja.
Fritt hand förvisso då, som man kanske får dra av en hundring eller något för vad man har värt i skogen, men vid skogsvägen. Men det är ju fantastiskt höga priser på, och då är det ju Billerud, Korsnäs och UPM och de här som köper till massabruken betalar det priset då.
Precis.
Så att, men det är ju en glödhet marknad. Och tittar du i Sverige på, det har ju drivit upp priset på björkmassaved, men det är ju långt kvar.
Ja, vi har ju 475 kronor har vi nu va?
Ja, i södra Sverige har du det.
Om vi säger.
375 har du på mellanskogsprislistan.
Ja.
och 360 om du kommer upp på några skog och sen kanske det är tillägg för certifiering och lite annat, men alltså det är ju långt långt kvar upp
till jättelångt långt kvar.
Och ännu värre om du tittar på bränsleved, ja, men det betalas med 200 kronor fubben i Mellansverige bränsleved idag. Och du kan ju lasta båtlast och skeppa söderut för dubbla priset säkert om du är intresserad av det.
Ja, det är ju,
idag då,
det är
om du tittar här, på bränsleinnehållet.
Det är ju här det blir disruptivt. Här kommer vi tillbaka till varför vi håller på och orerar om det här i den här podden. För det är helt åt fanders med de svenska virkespriserna.
Ja.
Det är verkligen det.
Ja.
Det är så galet.
Ta ett sulfatbruk som de eldar ju ungefär hälften av massaveden och tar in eldam. De producerar el som de nettosäljer ju el. Till exempel Södras bruk nettosäljer el tror jag. Mm. Till spotmarknadspriser troligtvis då. Så jag menar det är ju en otroligt lönsam affär för dem att använda bränslet på det sättet då.
Ja.
Och för värmeverken som ju producerar el idag, i alla fall i södra halvan av landet med de elpriserna som är, det är ju otroligt lönsam verksamhet.
Ja, absolut.
Och jag menar, tar vi nu om det, för det är klart, paniken och efterfrågan på veden, den stiger ju kallare det blir nu, för nu kommer ju folk som kommer upptäcka att elräkningar blir jättehöga och hjälp, jag måste ha tagit ved ungefär, va?
Ja.
Och det är klart, har du inte torkat veden i sommar så är det svårt att göra nu. Visst, man kan säkert torka om man har en anläggning, men det är inte många som har det. Men då är ju torrgraden nästa joker.
Ja, den lite sämre betald naturligtvis. Men är det kris eller kris?
Bränslevärde.
Ja, absolut.
Är det kris? Och ska du inte elda en öppen spis så går väl granen alldeles utmärkt att elda.
Ja, det går åt mer naturligtvis. Jag vet, vi tittar på det här på Skogsforum, då har ju ytterligheterna så har du ju de här väldigt lätta träslagen där granen är och touchar på. Jag vet, jag läste någon studie från SLU tror jag. Väldigt gammal, men jag tror att den gäller än. Och det var alltså en typvilla, om du värmde den med ved så var ett exempel att det gick åt 19 kubikmeter gran. Men skulle du lyckas få tag på syren i grov dimension så räckte det med 5,9 kubikmeter på ett helt år. Så där är skillnaden.
Det är lite skillnad.
Jag tror att björken ligger någonstans i mitten där. 11-12 kanske. Ja. Kubikmeter då. I det här
lite mindre om du hittar bok eller ek.
Ja.
Så. Men jag menar, det är ju prisskillnaden också ganska, eller väldigt stor i dagsläget då.
Ja, visst. Definitivt. Så, och det är ju där, om vi tittar på de här vinstmarginalerna, om vi tog exemplet med en vedproducent nu då, upp mot 50%, så är det ju faktiskt så att man kan dra likhetstecken med vedtillverkningen idag med vinsterna för sulfatbruken. För du har alltså, de säljer ju i dollar, så du har ju, de får ju nästan 17 000 kronor
per ton
avsalumassa idag.
Ja.
Och där är de. Det blir ju runt 3,5, va? Om du slår ut det på 5 fastmeter per tillverkat ton.
Ja.
17 000 delat med 5.
Ja. Ja, du är någonstans där. Betalningsförmågan finns ju.
Ja, absolut. Så det hade ju varit ganska intressant. Det hade varit väldigt kul att se att lövmassa veden kunde dra iväg rejält alltså. Det hade varit väldigt intressant, för den betingar ju ett värde lätt upp mot 850 kronor som de faktiskt betalar i Österrike.
Ja, det kan jag nog göra. Även problemet, eller jag vet inte hur man ska se på det, men en hel del av det här kommer ju gå under radarn. I den mån det säljs till andra än industrin så kommer man ju inte ha koll riktigt på vart det tar vägen och vad det betalas för det heller.
Nej, så är det ju. Definitivt.
Är det ju definitivt.
Ja.
Nej, men det här är ju intressant. Så det är klart att det kommer ju med de här priserna då som är, och jag tror inte att det är inte något som kommer att gå över jättesnabbt, för att det här suget efter energi kommer att finnas kvar oavsett vilken upplösning det här ryskriget får och när det får det. För det kommer ta tid innan det. Och det är ju också så att björken har ett stort värde som timmer och fanervirke också. Och det har inte vi riktigt kapitaliserat på här i Sverige. Vi har tappat lövsågverk och så vidare. Men det finns en förädlingsindustri på andra sidan Östersjön som letar med ljus och lykta efter björktimmer.
Ja.
den stora källan björktimmer och björk i faner och sågat har varit från Ryssland och det virket är borta från Europa idag. Och det går inte att få tag i på, det finns inte i Sydamerika, det finns inte i Nordamerika kanske, men de har inte mycket bra björk. Så att det är ju liksom, Sverige och Finland sitter ju i guldsits när det gäller björken.
Ja, visst.
Även som sågbar och som industriråvara till faner och såg då.
Ja, ja, definitivt. Och det har vi ju sagt många gånger. Men det hade ju varit väldigt kul att faktiskt fått gjort ett studiebesök på ett nytt lövsågverk i till exempel Värmland. Där det skulle kunna finnas skäl att ha ett.
Ja, det finns ju ett förvisso, men jag tror inte att det är något växande verksamhet direkt så. Men det borde kunna vara, ja, höra framtiden till någonstans. Men då blir ju skogsskötseln blir ju intressant då, ur det här med björkskärmar igen till exempel. Det skulle vi kunna länka in faktiskt. Vi fick in en bra tråd för någon som heter Jessica 80, men jag vet ungefär vem som ligger bakom den där, men det kanske inte ska outa, men det är en expert på lövröjning.
Det har han skrivit själv
på
Skogsforum i tidigare trådar. Så det kan du nämna.
Bengt-Åke Alriksson som varit med och jobbat med framtagning och kedjeröj såg och annat. Han har ju jobbat fanatiskt mycket med röjning och han hade rätt mycket bra tips just när det gäller björken för att få fram de här björkskärmarna.
Ja, jag skulle nog vilja säga att han har väldigt många bra tips.
Ja, det var kanonbra.
Ja,
det är
liksom, verkligen.
Det är ju, om man ska summera ihop det väldigt kort och enkelt, så är det att röj inte björken för tidigt. För då får man ett hav av stubbskott och man måste ändå in väldigt snabbt igen och röja. Utan låt den stå och dana sig lite grann.
Say no more. Jag har varit där.
Ja, visst. Vi har nog alla varit där, tror jag. Och sen ska man ta isär den i några omgångar då. Men det finns väldigt bra beskrivning, så vi länkar in den. Ja, men sen då, och det har vi ju sett både du och jag, liksom, att när man väl har börjat ta isär björken, då ska man låta den ha utrymme. Och det ska ju vara väldigt selektivt mot de bästa stammarna som man får den här kvaliteten.
Ja, det är ungefär som en sen tonåring i övre tonåren där. Ge dem utrymme, för det, annars blir det bråk.
men också något som jag tror det också var han som skrev om det, att det är liksom ett eftersatt björkbestånd är nödvändigtvis inte förlorat heller, för det går alltid att hitta bra individer som har lite större grönkrona inne i.
Ja, men jag står ju vet här då, Björn. Det är ju därför jag åkte hit idag. Det här är ju eftersatt, så det sjunger om det, men vi, på något vis.
Hur ser det ut?
Ja, men det ser jättebra ut. Letar man upp bara stammarna som ändå har,
som ska vara kvar,
som har tagit lite överhand, då är man hemma.
Och just det med grönkrona och säga att björken ska ha 50% grönkrona, och det kan vara svårt att se. Jag var hos en skogsägare på Höglandet här för något år sedan och han jobbar mycket med björk. Han sa att det är oftast mycket större grönkrona man tror, och han hade mätt mycket med måttband, och han sa liksom att de här sista metrarna längst upp, de ser du inte och uppfattar du inte som grönkrona. Så att
så är det nog säkert. Men sen så är det ju faktiskt så, om man ska ta någonting negativt, så jag kan koppla tillbaka till min skördarkarriär igen. Några gånger så var det ju att man fick objekt att åka till med instruktionen om att här blir du ett tag. Det är inte många hektar, men åk och kolla får du se. Och det är ju sån här där det inte har gjorts någonting alls. Och det är otroligt mycket virke. Och instruktionen är då att det här ska glesas isär, för det, så här kan vi ju inte ha det. Men det är ingen bra idé. Och glesa isär för mycket, kan jag säga. För då kommer, det blir snöbrott en mass. Så har man hamnat där, då är det nog motorsåg som gäller. Och finlir.
Kedjeröjsågen. Den passar bra där, tror jag.
Ja.
Motorsågen.
Ja, men en mindre motorsåg, absolut. Och det kan vi också passa på att nämna som avslutning i podden, att det släppte ju Huskvarna nyheter igår om en utmanare till gallringssågen MS-201 som många har.
Ja, den måste vi sätta händerna i, för den blir ju riktigt rolig. Den är ju efterlängtad, kan man säga.
Ja, men definitivt. 540 XB Mark 3 heter den. Och det finns på Skogsforum.
Bensinsåg.
Och läser. Ja, det är bensinsåg, absolut. Så den gör sig nog jättefint i ett eftersatt bestånd, skulle jag tro.
Ja, det är en bra avrundning, Fredrik. Nu tar vi helg.
Nu tar vi helg strax i alla fall. Gör vi.
Nästa fredag är 30 september, sista dagen på månaden.
Yes, då får vi se vad som kommer
och,
då.
Ja, det vet man aldrig. Vi kanske ska prata lite om kolsänkor och annat om inte ni passar er.
Ja, det händer mycket.
Ha en bra helg.
Ha en bra helg allihop, så hörs vi.
Hej då.
Hej.